Hej och välkomna till krimkalendern 24 brott i jul 2023.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto krimkalendern ska ni absolut följa, för där kommer vi lägga upp bilder som har med varje fall att göra.
Och man får jättegärna stötta oss genom att registrera sig som månadsgivare på vår Patreon-sida, som också heter krimkalendern. Och då får man ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och så får man också ta del av de bonusavsnitt som vi redan har publicerat. Och just nu ligger det 30 avsnitt att vänta på er.
Precis. Men nu är det dags för dagens lucka, och idag är det ju faktiskt Lucia.
Det är ju det är. Och för den trogna lyssnaren så förstår ju ni att det blir någon slags Lucia-koppling.
Ja, och jag är jättenyfiken nu, för att det är ju svårt att hitta. Vi har ju Lucia och julaftonsfall. Mm. Och de är svåra att hitta. Och särskilt Lucia-fallen tycker jag. Så det skulle bli jättespännande att se vad du har att berätta för oss.
Ja, vi får väl se hur det går, tänkte jag säga. För det är knepigt, som sagt. Men vi ska börja den 29 juli 1999. Då föds Jason David Laundrie till föräldrarna Lisa och Kent, som redan har två barn, en son och en dotter. Så Jason kommer och liksom fullbordar familjen. Mm. Det verkar som att familjen Laundrie är en extremt tätt sammansvetsad grupp. På internet hittar man massor av bilder på familjen ute på middag, på semester och mycket mer så här gemensamt hela familjen. Genom bilder verkar det tydligt att syskontrion har en fantastisk uppväxt i Missouri City, Texas i USA, som ligger precis utanför Houston. De cyklar, spelar basket, går på ridning och deltar i ett läger varje år som de verkligen, verkligen tycker om. Detta är Camp Cholla, kanske det uttalas, ett kristet läger norr om Houston, och det spelar liksom en viktig roll i barnen Landrys liv. De åker varje år, och det är liksom snart en tradition. Mm. De som deltagit på det här lägret 5 år får ett korshalsband. Och efter att Jason tilldelas sitt halsband bär han det hela tiden. Och när han börjar köra bil så hänger han halsbandet i liksom backspegeln på sitt fordon. Jason som tonåring är känd för sin kärleksfulla, glada och positiva natur. Och med de egenskaperna kan det inte komma som någon större överraskning att Jason är underbar med barn. Hans pappa Kent säger, citat, han såg alltid till att även de yngre medlemmarna i gruppen kände att de var en del av det roliga. Jason är också känd för sin besatthet av galna strumpor. Tydligen heter hans favoritpar Monkey Business. Strumporna har motivet av en apa i kostym och slips, hållandes en portfölj i ena handen och en banan i den andra. Och det är en liten detalj, men det verkar som att Jason är liksom den här personen som ser glädje även i de allra minsta delarna av livet, typ. Ja. Så jag tyckte att det var lite talande på något vis.
Han låter rätt härlig. Mm. Av det lilla jag har hört. Nu kanske det är han som kommer vara gärningspersonen, vad vet jag. Men än så länge så låter det bra.
Vad vet du? Mm. Vad vet du? Men på grund av Jasons glada natur överraskar han typ alla med sin affinitet för skräckfilmer. Ju läskigare desto bättre, enligt pappa Kent. 2018 åker Jason för att se skräckfilmen The Nun på bio med en god vän. När de går mot parkeringen spelar Jason och hans vän in sig själva när de recenserar filmen. Och jag tycker det klippet fångar, kanske, eller liksom säger någonting om Jasons personlighet. Så jag tänkte spela upp det här ljudet. Mm.
So we just saw The Nun. She's freaking out right now. It's 10 out of 10. Wonderful
crying.
Movie. No, it was
you're
a wonderful
crying.
Comedy.
I
was laughing the entire time.
Fuck up, you liar.
That's a lie. She was the one crying. She was terrified, but it was funny. It was a wonderful comedy.
Så Jason skojar med sin kompis och säger att han tyckte filmen typ var rolig. Medan kompisen säger bara, nej, du skrek ju genom hela filmen. Ja. Hösten 2020, 2 år efter att videon spelas in, flyttar den nu 21-årige Jason till San Marcos i centrala Texas för att studera ljudinspelning vid Texas State University. Han bor nu 3 timmar hemifrån, vilket innebär att han egentligen bara kan ta sig dit under längre uppehåll från skolan. Men tiden mellan besöken tycks gå väldigt fort eftersom Jason är extremt upptagen med att anpassa sig till sin nya skola och tillvaro. Och utöver det söker han till universitetets prestigefyllda program för ljudinspelningsteknik. Pappa Kent delar på Facebook att Jason som en del av ansökningsprocessen är tvungen att göra en video för att presentera sig själv för professorerna på det här programmet. Pappan förklarar att de hittat ett gäng övningsförsök på Jasons telefon som får dem att le. Och här är ljudet från en av dessa videor.
Hello, my name is Jason Landry and I'm currently a sophomore at Texas State. I've been interested in joining the sound recording technology program here since my senior year of high school.
Ja, så Jason han presenterar sig och så är det som att han så snubblar över orden och så typ så.
Mm.
Vilket jag kan relatera till. Äntligen är det dags och Jason har några dagar ledigt från skolan och ska åka hem för Thanksgiving-lov. Det handlar bara om ett kort besök, men han kommer åka hem igen om bara några veckor efter tentaperioden. Mamma Lisa och pappa Kent ser verkligen fram emot besöket, eftersom alla deras tre barn ska vara hemma samtidigt. Det är söndagen den 13 december och Jason har färdigställt sina planer. Allt han behöver göra nu är att packa och ta sig den 3 timmar långa bilresan hem. Han planerar att åka kring 20:30 men blir fast i samtal med några vänner. Enligt en av vännerna, som jag inte har sett namngiven, är planen att han innan han ska åka till sina föräldrars hus ska bege sig till honom för att hänga och röka lite gräs. Han har också ett videosamtal med den här kompisen ungefär en timme innan han lämnar sin lägenhet. Samtalet spelas in på skärmen av vännen, för enligt honom tycker han att Jason är så, citat, uppfuckad att han inte tror att han skulle komma ihåg samtalet senare, slut citat. Tyvärr har den 38 minuter långa videon inget ljud, men den visar tydligt att Jason rullar några joints och lägger dem i en tom flaska för receptbelagda piller. Enligt vännen diskuterar han och Jason saker som andliga uppvaknanden, att öppna det tredje ögat och droger. Det är också viktigt att notera att Jason verkar vara väldigt varm och svettas mycket. Men efter ungefär en timme avslutar Jason samtalet och gör sig redo att köra tillbaka till sin hemstad. Innan han lämnar sin lägenhet packar Jason en ryggsäck med en massa saker han behöver för resan, inklusive sin bärbara dator, toalettartiklar och till och med sin kampfisk.
Va?
Mm, han tar med sig sin fisk.
Ja.
Nu husdjur.
Ja. Ja, det kan inte vara kvar själv i för sig.
Ja, det vet jag vet inte. Jag är inte så bra på fiskar.
Finns det transportburar åt fiskar? Nej. Jaha.
Det måste du väl göra. Jag tänker det. På något vis.
Mm.
Klockan 22:55 öppnar Jason Wise navigationsapp och knappar in vägbeskrivningen till Missouri City. Han lämnar sedan sin lägenhet i San Marcos och beger sig söderut på Highway 80. Cirka 30 minuter senare, klockan 23:24, åker Jason in i Luling, en liten stad med omkring 6 000 invånare. När Jason kör genom korsningen vid Huckleberry Street, där Highway 80 blir Austin Street, får han en Snapchat från sin före detta flickvän som han fortfarande är på god fot med. Medan han fortsätter på Austin Street till korsningen av Highway 83, lämnar Jason Waze-appen och öppnar Snapchat. Och det är den sista kända platsen för Jason Landry. Man tror att Jason sedan fortsätter österut på Austin Street till Sprouse Street. Ganska snabbt övergår Sprouse till Salt Flat Road som slingrar sig genom landsbygden i Caldwell County. Vägen är asfalterad de första 5 kilometerna men sen övergår den i grus. Drygt en timme efter att Jason kommer till Sprouse Street hittas hans fordon cirka 3 kilometer bort från belagd körbana i grusdelen av Salt Flat Road. Klockan 00:31, vad som nu är den 14 december, kommer en frivillig brandman över Jasons grå Nissan Altima. Den har kraschat in i några träd på östra sidan av vägen. Bilens lampor är tända, nycklarna sitter i tändningen och passagerardörren är låst, men Jason finns ingenstans. Brandmannen som hittar Jasons bil ringer polisen, men det tar nästan en timme för en tjänsteman att ta sig dit. Efter att bedömt platsen tror polisen att olyckan är en enmannakollision, troligen på grund av överkorrigering på grusvägen och att bilen på grund av det snurrat av vägbanan. Det ser ut som att det bakre hörnet på förarsidan först fått kontakt med träd på östra sidan av vägbanan och sen drev den främre förarsidan in i ett annat träd och ett taggtrådsstängsel. Bakrutan har krossats på grund av kollisionen. Grenar och glas finns i baksätet. Polis letar efter Jason i närområdet. På vägen knappt 300 meter från kollisionsplatsen hittas några av Jasons tillhörigheter. En keps, en plastpåse med toalettartiklar och en behållare med hans nu avlidna kampfisk i. Han hittar också Jasons ryggsäck. I ryggsäcken ligger Jasons plånbok, medicinflaskan med joints i, en bärbar dator, spelutrustning och lite fler personliga saker. Efter att ha sett över allt antar polisen att Jason med största sannolikhet varit en berusad förare som flytt från platsen. Så det är inte riktigt någon egentlig sökning efter Jason den natten och hans bil boxeras till en beslagsgård. Vid 2-tiden på natten ringer polisen Jasons pappa Kent för att rapportera vad de har hittat. Kent säger senare till tv-programmet Dateline, citat: "Det är ett samtal som alla föräldrar fruktar. Det är ens värsta mardröm. Att veta att vår son är där ute och har ont och att vi inte kan fixa det. Att inte veta var han är eller om han är okej. Det är både förvirrande och hjärtskärande." Slutcitat. Och grejen är att familjen Laundrie blir förvånad över att få samtalet från polisen. De visste nämligen inte att Jason skulle köra till stan den kvällen. De visste att han planerade komma hem när tentaperioden var över, men de visste aldrig exakt vilken dag han hade bestämt sig för. Efter samtalet med polisen lämnar pappa Kent huset för att själv leta efter Jason. Mamma Lisa stannar hemma ifall Jason skulle dyka upp där. Kent kommer till området runt 5 på morgonen. I en timme kör han runt och letar efter krockplatsen. Men han kan inte hitta den. Så han ringer Lisa och ber henne få den exakta platsen från polisen. Efter att Lisa skickat adressen beger sig Kent till Salt Flat Road. Han beskriver senare platsen för CBS, citat: "Det finns ingen belysning där ute. Det är kor, olja, gräshoppor och några utspridda hem. Och det är verkligen mörkt. Tog han kurvan för snävt? Var han inte uppmärksam? Jag menar, inget av det verkar vettigt. Så allt man kan göra är att hoppas och be." Slut citat. Det finns också väldigt mycket vilda djur i området. Många rådjur och en prärievarg springer framför Kents bil när han kör fram på vägen. När Kent kommer till platsen för krocken blir han ganska förvånad över att upptäcka att ingen är där. Det är inte en enda polis som letar efter Jason. Kent fortsätter köra och när han kommer inom 300 meter från kollisionsplatsen ser han en skjorta, shorts, strumpor, underkläder och sandaler strödda över vägen. När han kommer närmare ser han att det är Jasons kläder. Kent skulle senare få reda på att kläderna låg strax söder om där Jasons ryggsäck hade hittats av polisen. Föremålen hittas på vägen i riktning mot Luling, så det är oklart hur de liksom inte märktes av polisen eller bärgningsbilschauffören, för de borde ha kommit från det hållet. Kent kliver ur sin bil och plockar upp sin sons kläder. Polisen och Jasons familj bekräftar senare att det med största sannolikhet är kläderna han hade på sig under kraschen, eftersom det är samma kläder som han bar på bilder och videon som togs innan han lämnade sin lägenhet tidigare samma kväll. En skum grej är att när Kent plockar upp Jasons Camp Cholla t-shirt hittar han Jasons klocka liggande uppåt, så här helt platt på marken. Som om den hade liksom varit försiktigt placerad där.
Ja.
Och det ser liksom inte ut som att den har liksom slitits av hans handled. Kent lägger kläderna i sin bil och fortsätter köra. Han letar efter däckspår i hopp om att se var Jason hade tappat kontrollen över sin bil. Det dröjer inte länge förrän Kent hittar 2 uppsättningar däckspår. Eftersom platsen aldrig spärrats av kan det bara antas att den ena uppsättningen tillhörde Jason och den andra uppsättningen tillhörde bärgningsbilschauffören. Men vi vet att polisen antar att inget annat fordon varit inblandat i olyckan. Kent följer spåren och hittar ett skadat träd med bitar från en bil spridda runt stammen. Han gör sitt bästa för att leta efter Jason, men det är fortfarande väldigt mörkt ute trots de sena timmarna. Det finns inte mycket mer Kent kan göra vid det här laget, så han använder en app på sin telefon för att spåra Jasons telefon. Som tur är får han en träff. Telefonen är fortfarande inne i Jasons bil som nu är på beslagsgården. Kent kör dit och hittar Jasons telefon mellan förarsätet och mittkonsolen. Nästan liksom hela vägen ner vid golvet. Och vi vet inte om Jason tappade sin telefon före, under eller efter kraschen. Innan Kent lämnar beslagsgården ser han till att få tag i Jasons korshalsband runt backspegeln. Därefter åker han till polisstationen och ger dem Jasons kläder och mobiltelefon. När polisen får reda på att Jason hade tagit av sig sina kläder började de undersöka möjligheten att Jason kanske hade fått en hjärnskakning i kraschen. Under vraket hade bilen åkt i sidled och träffat träd på förarsidan. Jasons Ultima är en äldre modell och det finns inga sidokrockkuddar. Jason kan alltså ha slagit huvudet på förarsidans dörrstolpe som då kan ha lett till hjärnskakning. Och jag är inte så kunnig i ämnet, men jag har själv haft hjärnskakning.
Ja.
Men enligt 1177 kan hjärnskakning orsaka en rad desorienterande symptom, inklusive balansproblem och yrsel, dubbelsyn eller suddig syn, förvirring och mera. Och om Jason hade en hjärnskakning efter kraschen kanske han hade upplevt ett eller alla av de symptomen och fler. Och det i kombination med informationen från hans vän om att Jason möjligen var berusad, det så pekar ju det mot att det inte är helt toppen.
Nej.
Och det är viktigt att notera att just natten mellan den 13 och 14 december är ovanligt kall för Texas.
Just det.
Temperaturen låg mellan 2 och 6 grader Celsius. Och de temperaturerna leder till oro för hypotermi som inte är omöjlig vid de temperaturerna. Och även nedkylning påverkar hjärnan utöver då en eventuell hjärnskakning.
Mm.
Vilket gör att den utsatta kanske inte kan tänka klart eller röra sig obehindrat. En person kanske inte vet vad som händer med dem och vet inte vad de ska göra åt det. Vidare lider många offer för nedkylning av paradoxal avklädning. Det innebär i grund och botten att oavsett hur kallt det är kan ett offer ta av sig sina kläder på grund av att det plötsligt känns riktigt, riktigt varmt. Eftersom kläderna Jason antog ha på sig under kraschen hittas på vägen så verkar kanske nedkylning troligt.
Mm.
Och så vet vi att Jason verkade vara liksom extremt varm under det här videosamtalet med sin kompis.
Just det.
Så om det inte var paradoxal avklädning på grund av nedkylning så kan Jason ha tagit av sig sina kläder på grund av att han var väldigt varm, av att han kanske hade feber eller att han kanske var hög på droger. När det blir ganska tydligt att Jason kanske inte bara flytt från kraschen av någon slags skam utan att han också är skadad börjar ett stort sökande efter honom. Flera brottsbekämpande myndigheter och grupper som Texas Equisearch och Texas Search and Rescue ansluter. Markägare i området hjälper också sökteam att söka deras landområden. Enligt ett uttalande från Texas Equisearch letar de efter Jason i 9 dagar i sträck, citat. På varje tillgänglig, rimlig och praktisk möjlig plats där man kan tänkas vara. Slutcitat. De använder helikopter med infraröd kamera, drönare, sidescan, ekolod, artificiell intelligens och andra geospatiala verktyg. Det finns spårhundar, letare till fots, folk på fyrhjulningar och till häst. Och tyvärr hittar de inte Jason någonstans.
Vad märkligt.
Men vid 2 tillfällen plockar hundar upp Jasons lukt nära olycksplatsen. Vid 1 tillfälle spårar de honom till en rist. Den andra gången leder lukten till en damm. Dammen är tömd men det finns inga tecken på Jason vid risten, i dammen eller någon annanstans. Under tiden samlar utredare videoupptagningar från kameror i och runt Luling i hopp om att hitta något på dem. Men de hittar inget av värde. Man skulle annars kunna tänka sig, kan man se att det är 1 eller 2 i bilen?
Just det.
Plockar han upp en lyftare och så vidare.
Mm.
Jasons bil och hans kläder undersöks. Man hittar inget blod inuti Jasons Ultima. Men 2 fläckar blod hittas på hans kläder. 1 på märket på hans shorts och 1 på linningen av hans underkläder. Fläckarna är små och är troligen från taggtrådstängslet som han krockat in i. Jasons bil stannade med förarsidans dörr mot stängslet. När han klev ur bilen blev Jason med största sannolikhet tvungen att ta sig längs stängslet för att ta sig fri.
Mm.
Så det verkar ju väldigt troligt då att han kanske blev stucken av stängslet och att det orsakat blödning.
Just det.
Tillbaka till Jasons telefon. Jasons telefon hade mottagning och var påslagen före och efter krocken. Telefonen hade dock inte använts sedan Jason lämnade Waze-appen och öppnade Snapchat i korsningen mellan Austin och Highway 183. Vi vet inte varför Jason inte använde sin telefon innan kraschen. En teori är att han tappade sin telefon vid det tillfället och liksom inte kunde komma åt den eftersom den var så långt nere nära golvet där den senare hittades.
Mm.
Så han fortsatte sin rutt utan GPS förutsatt att han visste hur han skulle ta sig fram. Eller att han planerade att stanna senare för att plocka upp telefonen och slå på GPSen igen. Varför Jason inte tog med sin telefon efter kraschen, det är såklart också väldigt svårt att säga. Men man tror att i och med att han klädde av sig kläderna säger det oavsett varför han gjorde det, att han liksom inte var helt klar i knoppen och inte tänkte helt logiskt.
Nej.
I mitten av januari har utredarna samlat ihop tillräckligt med information för att släppa ett uttalande om Jasons försvinnande. De säger än så länge att det inte finns några bevis för att ett brott har begåtts. Deras fokus är det 67 minuter långa fönstret mellan Jasons körning genom korsningen vid Austin och Highway 183 och upptäckten av olycksplatsen. Utredare säger att de inte tror att Jason stannat sin bil eller pratat med någon under den tiden. Det utesluter teorin, åtminstone för utredare, att det finns någon som kan ha dödat Jason, gjort sig av med hans kropp och sen kört hans bil till Salt Flat Road. Det finns inga andra bevis för att något annat fordon eller utstående kraft skulle vara inblandad i kollisionen heller, menar de. Alla bevis som samlats in får utredare att tro att kollisionen med trädet och stängslet var den enda kontakten som fordonet fick. Uttalandet tar också upp Mariana som hittas i Jasons ryggsäck. Det hade pratats ganska mycket om det efter att en media felaktigt rapporterat att Jasons ryggsäck var, citat, fylld med narkotika. Utredare klargör genom att en gång för alla konstatera att ryggsäcken inte hade varit fylld med narkotika. Sanningen är att det fanns några joints som uppenbarligen bara var för personligt bruk. Utredare konstaterar att det finns en möjlighet att Mariana var spetsad med en okänd hallucinogen substans. De skickar iväg jointen för undersökning, men jag har liksom inte kunnat hitta en uppdatering om det resultatet.
Nej.
I uttalandet står det också att Jasons pappa, mamma och familjemedlemmar har varit oerhört hjälpsamma. Jasons före detta flickvän har också varit helt samarbetsvillig och hjälpsam. Utredarna säger, citat, deras samarbete har varit viktigt och uppskattat. De är inte misstänkta eller personer av intresse och tros inte undanhålla någon information, slut citat. Efter att de släppt detta uttalande ger sig utredare ut för att titta på allt med nya ögon. De pekar ut specifika områden som behöver ytterligare undersökning och grupper sätts in för att söka i dessa områden. Ändå finns det inga spår av Jason. Under den här tiden pratar pappa Kent i media en hel del i hopp om att få uppmärksamhet för Jasons försvinnande. I februari 2021 är han med i YouTube-kanalen Lorden Arts. Kent berättar att familjens största frustration med utredningen är att polisen inte riktigt samlade några bevis eller ens sökte efter Jason i början. Han säger att det verkligen inte var en bra start av utredningen. Med det sagt verkar det som att familjen har ett bra förhållande till brottsbekämpande myndigheter. De önskar bara att saker hade hanterats annorlunda i den initierade fasen. En annan frustration här rör från medias falska rapportering om Marianan. Pappa Kent förklarar att vid ett tillfälle tidigt i utredningen lämnades en lista över bevis ut till media, inklusive alla föremål som återfunnits på olycksplatsen. Ett bevis löd, citat, ryggsäck med narkotika. Och det är alltså därifrån uppgiften om en ryggsäck full med narkotika kommer ifrån, vilket helt sonika inte är sant.
Nej.
Och det här är inte bara extremt upprörande för Jasons nära och kära, för det resulterar också i att det vände fallet i en annan riktning. Istället för att fokusera på att Jason var en försvunnen person börjar folk teoretisera om att han var en knarklangare som körde ut till ett landsbygdsområde för att göra en affär och att affären hade gått fruktansvärt fel. Folk började analysera bilderna som Jason tog ungefär en timme innan han lämnade sin lägenhet. Jasons hår var rufsigt och han hade ett bockskägg. För vissa människor betydde det uppenbarligen att han var en knarklangare. Och hur löjligt det än är det något värt att prata om? För anledningen till att det här, liksom, den här falska rapporteringen är så skadlig är för att vissa människor helt enkelt inte bryr sig om saker som händer med liksom specifika grupper av människor, inklusive narkotikahandlare och användare.
Nej.
Det är lätt för dem att liksom avskriva dem som folk som inte spelar någon roll. De hör ordet droger och så stänger de av. De är liksom inte intresserade av att hitta den personen.
Nej.
Nu, medan pappa Kent är på Lord & Arts, så tar han upp sin sons marijuana-användning. Han säger att han önskar att Jason aldrig använder marijuana och erkänner att han själv inte är perfekt. Och att han vet att en stor andel av studenterna ägnar sig åt marijuana. Marijuana-användningen i USA har officiellt överträffat antalet människor som röker cigaretter. Så vanligt är det.
Oj.
Och att någon röker på bör ju verkligen inte göra att man inte ska bry sig om vad som händer med den personen.
Nej, verkligen inte.
Uppenbarligen. Med allt detta sagt önskar pappa Kent att folk inte fokuserar på marijuanan. Han inser självklart att det är en del av fallet. Men det är liksom inte den delen som spelar roll.
Nej.
Och han behöver verkligen att alla fokuserar på den del som betyder något. Det faktum att Jason fortfarande saknas. Det är såklart aldrig en bra idé att köra påverkad. Men om Jason var berusad, hög eller något annat när han krockade, betyder inte det att folk inte borde bry sig om att han är försvunnen. Något händer den natten. Något hemskt. Och Jason förtjänar att hittas precis som alla andra försvunna.
Mm.
Affischtavlor sätts upp och bönevakor hålls. I oktober 2021 pratar pappa Kent med News Nation om vad han saknar mest med Jason.
What do you miss about seeing your kids? I mean, that's the hard part is when you're left with that you may never see him again. What's the first part you miss? The hugs, the talks, the all the different things that go into life. It's, you know, I mean, we're Thanksgiving's around the corner and it's no fun. I mean, every family's been through loss, but something like this when it's kind of like the elephant in the room, you know, there's someone not there and it's hard every day. And it's also just kind of the little things, you know. Semester's ending, college, everybody else's college students are coming home, but not ours.
Pappa Kent får frågan, vad saknar du med att träffa ditt barn? Pappa Kent, det svåra är när man inser att man kanske aldrig får se honom igen. Kramarna, pratstunderna, alla olika saker som kommer in i livet. Thanksgiving är runt hörnet och det är inte lika kul. Jag menar, alla familjer har ju gått igenom förlust. Men något sånt här, det blir liksom som en stor elefant i rummet. Det är någon som inte är där och det är jobbigt varje dag. Och det är också bara de små sakerna, du vet, terminen slutar på college och alla studenter kommer hem, men inte vår. Slutcitat. Innan året är över börjar Abel Pena, en före detta FBI-agent som också grundat Project Absentis, arbeta för familjen Landry pro bono. Project Absentis är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa och stödja brottsbekämpande myndigheter i deras utredning. Projektet ser sig som en brygga mellan familjen till de saknade och de tjänstemän som arbetar med ärenden. I december 2021 pratar Pina med News Nation om vad han tror hände med Jason. Efter att ha intervjuat flera personer, sållat igenom många tips och analyserat sökdata, tror Pina inte att Jason var ensam den natten han försvann. Han tror att en andra eller tredje part var inblandad i Jasons krock. Han tror att Jason kunde ha pratat med någon i korsningen där han missade sin avfart till I-10. Eftersom Jason hade rest den här vägen tidigare, teoretiserar Pina, citat, att något hände i korsningen så fick honom att köra just den vägen den natten. Eller så kanske det inte var han som körde bilen och någon annan kan ha kört. Slut, citat. För att bevisa denna teori säger Pina att han hoppas att det statliga åklagarkontoret DA skulle skaffa en fullmakt för att hämta data från ett närliggande mobiltorn. Pina säger att han och hans team vill titta på datan för att se vem eller vilka som befann sig i området vid tidpunkten för krocken. Det delstatliga åklagarkontoret har varit orolig för att lämna in en sån order. De har uppgett att utan några bevis för att ett brott har inträffat kan det vara riktigt svårt att få till ett sånt eftersom det kränker integritetsrätten. 3 månader senare, i februari 2022, pratar sheriffkapten Jeff Ferry i Caldwell County med KPRC2 Investigates. Han tillbaka visar Pinas teori och påstår att, citat, det finns inga bevis om ett brott, slutcitat. Ferry presenterar en egen teori. Han säger att Jason körde påverkad när han svängde fel och krockade med sin bil. Han gick ut, tog av sig kläderna och vandrade in i den kalla natten. Jason dog och blev uppäten av vildsvin. På frågan om sina tankar om denna teori säger pappa Kent att han tror att det är lättare för utredare att skylla allt på Jason. Det var Jason som hamnade i krocken, Jason som klär ur bilen, Jason som dog av nedkylning. Genom att tänka på det sättet behöver utredarna inte erkänna att de misslyckades med att leta efter Jason direkt efter krocken. Under den följande månaden, mars 2022, kammar Texas Search and Rescue genom ett 100 hektar stort fält och letar efter Jason, men de hittar inget nytt. Vid den här tiden har 148 kvadratkilometer genomsökts via marken, nästan 1000 kvadratkilometer sökts från luften och mer än 36 000 drönarbilder har tagits och analyserats. Det finns inga spår efter Jason någonstans. I juli 2022 får pappa Kent ett flöde av tips om att Jason kan ha hittats i New York. New York-polisen hade bett om allmänhetens hjälp med att identifiera en ung man som hade hittats medvetslös. 5 dagar senare var mannen fortfarande medvetslös på sjukhus. Han hade ingen legitimation på sig, så polisen släpper foton av mannen och ber om allmänhetens hjälp med att identifiera honom. Den här mannen liknar Jason ganska mycket och för ett ögonblick finns det hopp om att det verkligen är han. Och många tror att fallet äntligen är löst. Mannen identifieras så småningom och det är inte Jason. Pappa Kent är också ledsen att mannen inte är Jason, men är tacksam över att Jasons namn och berättelse hade kommit ut i nyhetscykeln igen. Pappa Kent, citat. Bilden har kommit ut till massa människor som aldrig hade hört talas om Jason. Så vem vet vad Gud gör med det? Du vet, allt som krävs är att en person säger, åh, jag minns. Jag visste inte om det här, men jag minns att jag såg något. Det krävs bara att en person kommer fram för att sprida ljus över hela ärendet. Så kanske var det som hände idag. Slutcitat. Och när det gäller andra teorier om Jason och hans försvinnande så finns det klart en hel del. Teori 1. Jasons kropp är någonstans i olycksområdet men har inte hittats. Svagheten i den teorin är att ha gjorts så många sökningar av utbildade sök- och räddningspersonal som täckt tusentals hektar med hjälp av drönare till fots, ATV, helikopter och hundar. Teori 2 går ut på att Jason gick för att hämta hjälp och såg lampor från ett närliggande hus. Jason gick mot huset och möts av en husägare som tror att Jason är en inkräktare och potentiell tjuv. Husägaren skjuter Jason innan han inser att Jason inte är ett hot. Husägaren får panik och gömmer Jasons kropp. Svagheten med den teori är, varför tog inte spårhundarna de använde sökarna mot en fastighet eller ett hem där ägaren typ vägrar att släppa in dem på fastigheten? Teori 3. Jason går längs den mörka grusvägen och blir påkörd av ett fordon. Föraren kliver ur bilen och hittar en medvetslös eller död Jason. Föraren får panik, lägger Jasons livlösa kropp på lastbilsflaket och kör iväg för att hitta en plats att göra sig av med kroppen. Svagheten med den teorin, att man inte har hittat något blod på grusvägen. Dessutom så är Jason 180 cm lång och väger 77 kilo. Att flytta en kropp till ett lastbilsflak eller liknande verkar knepigt för en person. Teori 4. En förbipasserande ser Jason gå längs sidan av vägen och stannar för att ta reda på vad som har hänt. Jason sätter sig i fordonet och tror att föraren kommer att hjälpa honom, men personen har andra avsikter. Det finns många registrerade sexualbrottslingar i Luling-området och antalet är också relativt högt med tanke på befolkningsmängden. Svagheten med den teorin är att geofensdata visar inga tecken på att ett annat fordon har varit i området. vilket ju också är en svaghet med teori 3 då.
Just det.
Teori 5. Vissa människor tror att det är möjligt att Jason försvann avsiktligt, att det var planerat. Jason hade ju haft ett videosamtal med en kompis där de hade pratat om andliga uppvaknanden och att öppna det tredje ögat. Och utredare hittade Google-sökningar som bevisar att den här konversationen inte bara var en engångsgrej. Enligt sheriff Ferry, citat, Jason googlar på hur länge kan man leva i skogen utan mat och hur länge kan man klara sig i vildmarken. Han sökte upp några andliga upplysningsmetoder. Han sökte upp olika stammar av marijuana och hur man kan kombinera dem. Han pratade om psykedelika och hur de påverkar hans liv och hans uppfattning om andligt uppvaknande. Det finns kommunikationer med individer där han berättar om sin avsikt att nå denna andliga upplysning genom att använda narkotika. Slut citat. Så vissa menar alltså att det skulle peka på att Jason försvann av egen fri vilja.
Mm-hmm.
Svagheten med den teorin är att Jason ju var på väg hem till sina föräldrars hus i Missouri City över ledigheten. Och om Jason ville försvinna, varför skulle han göra det på det sättet och vid den tiden? Och man kan ju också anta att ungdomar på college som experimenterar med droger eller tanken på att lämna samhället bakom sig för någon typ av andligt uppvaknande inte är helt ovanligt.
Nej.
Frågan på om droger kan ha spelat en roll i krocken, så kan det ju absolut vara så. Men det betyder som sagt inte att Jason lämnade sitt liv bakom sig och att vi inte borde leta efter honom. Även om Jason ville lämna sitt liv bakom sig och bo i skogen, finns det ingen anledning att tro att han skulle göra det utan att berätta det för någon. Och enligt hans kompis var Jason bokstavligen på väg för att besöka honom innan han då skulle hem till sin familj, så han hade ju planer.
Just det.
Om man skulle kunna göra en ärlig undersökning av hur många människor, än mindre högskoleungdomar, diskuterar de här idéerna eller experimenterar med droger, så skulle i alla fall jag föreställa mig att det är en ganska stor andel. Tanken på att alla de här människorna inte är värda att leta efter är ju helt vansinnigt. Mm. Och jag tror att det är ganska allmänt känt att många människor använder marijuana. Men för att bevisa min poäng så kollade jag faktiskt upp det.
Mm.
Enligt statistik från Gallup, ett amerikanskt analys- och rådgivningsföretag, har 49% av amerikanska vuxna provat marijuana. Alltså nästan hälften av den vuxna befolkningen i USA.
Mm.
Och det är ju då bara vuxna.
Ja.
Poliser, brandmän, politiker, lärare, sjuksköterskor, predikanter, mödrar, fäder, barn och farföräldrar. Så jag förstår liksom inte
varför det görs en sån stor grej av det.
Ja, ja det verkar som att de har gjort en jättestor grej av det.
Ja.
Och jag vill verkligen, ni förstår ju att jag vill verkligen poängtera det här. För det, jag tycker att man ser det. Alltså jag kopplar också ihop det med när man anklagar en kvinna som har blivit liksom överfallen eller sexuellt antastad. Så här, vad hade du på dig för kläder?
Mm. Ja.
Det är ungefär samma grej liksom. Ja. Så jag tar helt enkelt tillfället i akt för att ställa frågan, vem är värd att letas efter? Behöver offren eller de saknade uppnå en viss nivå av perfektion för att fokuseras på? Behöver de ha en viss inkomstnivå eller hudfärg? Får de aldrig ha experimenterat med droger eller berört tanken att det finns mer i livet än högskolestudier och ett 9-5 jobb? Jason David Laundry är fortfarande försvunnen och hans familj är desperat efter svar. Och trots att vi befinner oss i Sverige, i alla fall de flesta av våra lyssnare, så kan jag ju liksom inte låta bli att avsluta med en uppmaning till handling. Om man vill erbjuda stöd till familjen, följ gärna Facebook-sidan Find Jason Laundry. Jason Laundry försvann alltså någon gång mellan den 13 december och 00:30 den 14 december 2020. Hans fordon återfanns nära Luling, Texas. Jason är vithyad, 180 cm lång, 77 kilo, med bruna ögon, vågigt brunt hår och ett bockskägg. Han bär ibland glasögon, men det antas att han bar kontaktlinser under krocken. När vi spelar in det här avsnittet skulle han vara 24 år gammal. Och det var mitt Lucia-fall.
Ja. Det var så jobbigt det blev på slutet. Det var superbra. Vad märkligt. Vad, väldigt mycket märkliga detaljer också.
Mm.
Och kan han verkligen vara helt försvunnen utan att det har varit ett brott inblandat? Det verkar så konstigt att djur skulle ha ätit upp honom.
Och att man inte hittar några spår. Nej, och inget blod heller. Och sökhundar hittar liksom ingenting.
Det låter så märkligt.
Ja, så det här är ju ett försvinnande och möjligen inte ett brott, men det kändes ändå som att det passade in.
Ja, ja verkligen.
Vad tänker du liksom?
Jo, men att han skulle försvunnit frivilligt och flyttat ut i skogen. Mm. Det låter ju som att han var rätt tajt med sin familj. Mm. Det känns inte som att han skulle ha gjort det. Då hade han berättat det i sådana fall.
Ja, jag tänker det också. Eller så hade han inte pratat om att jag kommer till dig, kompis.
Precis.
Då hade han bara dragit utan att ha gjort några andra planer, tänker jag.
Ja, och mitt i natten, jag vet inte.
Och så vet jag liksom inte hur mycket om det här med att han liksom verkade varm och svettas och eventuellt var sjuk då. Om det har någonting med saken att göra överhuvudtaget eller om det bara liksom råkade sammanfalla med att han faktiskt blev utsatt för brott.
Ja, precis. Jag har väldigt dålig drogkoll. Kan det vara en bieffekt av droger att man blir varm och svettig? Alltså
marijuana? Det kan det säkert. Det kan det. Jag har inte heller så bra koll faktiskt. Förutom det jag researchade inför det här fallet. Men Nej, ja, det har verkligen satt sig i hjärnan. Man blir så här, men vad kan ha hänt?
Precis vad jag tänkte
säga. För det är klart att det är jättemöjligt att man krockar med sin bil in i träd av en eller annan anledning.
Ja.
Men just att man inte hittar honom och inga spår. Och kläderna kan ju absolut ha att göra med att han liksom, alltså hjärnskakning eller nedkylning.
Ja.
Men jag vet inte. Det skedde ju så nära bilen. Hängde han i bilen då ett tag? För det är ju inte en jättestor lucka mellan att man har liksom hans senaste position.
Ja.
Skulle han bli så nedkyld i liksom
på den tiden.
4-6 grader Celsius? Ja, jag vet inte.
Och dessutom igen, om man då var kvar i bilen ett tag och den var uppvärmd. Det tar ju ett tag innan en bil blir kall.
Jag vet inte.
Det här är så märkligt.
För ibland när vi har olösta fall så blir man ju så här, men jag tror nog på det här. Men jag vet inte.
Nej. Jag kan säga vad jag inte tror på, men jag kan inte komma på vad jag tror på liksom mer än någonting annat.
Bra uttryckt, så känner jag också.
Har du hört talas om Hannah App, tror jag att hon uttalar sitt namn?
Nej.
Det här är väldigt, väldigt, det har egentligen inte alls med det här att göra, men det är en kvinna som typ år 2018-19 försvann. Men sen dök upp. Och sen försvann hon igen. Och då mindes hon inte vart hon hade varit i 2 veckor. Sen försvann hon igen och hittades i en flytande på mage i typ Hudsonfloden eller någonting sånt. Fiskare drog upp henne och hon levde fortfarande. Och hon mindes inte heller vad som hade hänt då. Och hon var så här jättesolbränd på ena sidan av kroppen. Precis som att hon hade legat liksom på en flodbank och sovit eller någonting.
Är det sant? Det där får du ta upp i podden, tror jag.
Ja, hon fick, det är nog inget brott, för hon fick diagnosen någon typ av minnesstörning.
Mm-hmm.
Att hon till och från liksom tappar bort vem hon är. Hon är egentligen lärare. Och bara försvinner. För att hon glömmer bort vem hon är. Och nu är hon borta igen. Alltså just nu.
Nej.
Förmodligen då inget brott inblandat, men en jättemärklig åkomma.
Verkligen.
Som inte alls
tar som.
Jag kommer bara tänka på det när vi... Jag säger inte att han har det, inte det, men det,
nej, nej.
Jag kommer tänka på det fallet när jag hörde det här.
Ja, jag förstår.
För jag så förstår kopplingen. Och, ja, nej, superintressant fall.
Ja, vad tror ni där ute?
Ja, är det någon som sitter på lösningen?
Eller hur? Alltså man hoppas ju.
Och idag, Lucia 2023, så är det alltså 3 år sedan på dagen ju.
Mm. Precis.
Och stackars föräldrar och stackars syskon.
Mm.
För just att förlora någon närstående är fruktansvärt. Men att inte veta vad som hänt.
Inte ha svar.
Det är... Ja. Nej, tack snälla Sofia. Det var en otroligt spännande avsnitt.
Och vad hemskt. Roligt att du tycker det.
Mm.
In på Instagram och se bilder.
Ja.
Och imorgon så är det första delen av 2 i ett dubbel avsnittsfall.
Jajamensan.
Från Jenny.
Det stämmer.
Och då är det så att om man är patron så behöver man inte vänta. Då får man båda avsnitten samtidigt.
Mm-mm.
Så utöver då att man får massa bonusavsnitt och ett nytt avsnitt de månader vi inte släpper ordinarie avsnitt, så får man tillgång till alla avsnitt på en gång när vi släpper avsnitt som är längre än ett avsnitt långt.
Ja.
Det är en bra grej.
Det är en superbra grej.
Jag är ju en sån som också bara väntar in så att alla avsnitt är släppta innan jag lyssnar, för att annars så typ glömmer jag bort, eller så blir jag för ivrig och bara, ja, nej, måste jag vänta till nästa vecka.
Men
det var det.
Då hörs vi igen imorgon.
Ja, och nu är vi ju längre än halvvägs igenom den här kalendern.
Ja, tiden går fort.
Otroligt. Mm. Och vi hörs igen imorgon.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Hej då!